Podplay.
Nu kör vi Hedman Hedén, en beroendepodd. Premiären, här är vi.
Här är vi, juhu.
Woho, hej. Åh, vad mysigt.
Äntligen.
Ja, så kul att det här är igång. Vad ska vi säga nu då?
Ja, vi ska säga en jäkla massa idag och under 8 avsnitt till.
Ja, fram till nyår blir det.
Ja, det blir det. Och vad är det vi ska snacka om då?
Ja, det är ju så här att du och jag är två stycken beroende som lever i tillfrisknande. Och jag tror att när man har tillfrisknat ur ett beroende så blir det per automatik lite av ens hjärtefråga. Mm. Kan du känna igen det?
Ja, ja, jag tror allra högsta grad. Absolut. Mm.
Och du och jag har ju känt varandra i ganska många år, så det känns extra kul att göra det här ihop med dig. Men jag tänker att vi ska ju kanske presentera oss, för att även om vissa känner till oss så kanske inte alla gör det. Mm. Ska du börja?
Jag kan börja. Ja. Jag heter Magnus Hedman.
Hej Magnus.
Hej. Jag är 47 år gammal och har två barn, Lancelot och Tristan.
Och hund!
Vove, Titus. Mm. 6 månader är han idag när vi spelar in det här.
Grattis Titus.
Grattis Titus. Mm. Men vem är jag då? Jag är en gammal fotbollsspelare. Eller för detta fotbollsspelare. Jag gillar inte att säga att jag är gammal. Men för detta fotbollsspelare där jag har huserat utomlands i 10 år och spelat VM, EM. Och
du är en ung för detta fotbollsspelare.
En ung för detta fotbollsspelare. Jag har fått uppleva nästan allt egentligen som man kan göra på en fotbollsplan. Mm. Med Champions League och vunnit guldbollen och fått spela mot de bästa spelarna i världen och med vissa av de bästa spelarna i världen. Så att den världen har jag upplevt och när jag slutade med fotbollen så blev jag väldigt, väldigt vilsen. Därför att jag hade ingenting att hålla mig i. Liksom. Tidigare fotbollen så visste jag exakt vad jag skulle göra varje dag, vad jag fick äta, hur jag skulle sova, när jag skulle träna, vad jag inte fick göra. Men sen när jag slutade så var allt det där borta. Och då visste inte jag vem människan Magnus var. Fotbollsspelaren Magnus visste jag mycket väl vem det var, men människan hade jag inte en susning om. Det ledde relativt tidigt efter min karriär till att jag testade amfetamin. Och första gången jag testade amfetamin, då visste jag vart jag skulle. För så bra som jag mådde då hade jag aldrig gjort i mitt liv. Så här, aha, är det så här man ska må? Men det ledde också till ett beroende. Så första gången jag testade amfetamin så blev jag beroende. Mm. Och det ledde till ett flerårigt missbruk. Som sen gick över till kokain och många års hårt slit för att överleva. Mm. Och det tog mig, från det att jag tog amfetamin första gången, så tog det mig exakt nästan 10 år innan jag bad om hjälp. Jag försökte lösa det här själv, vilket inte funkade. Och egentligen så blev det bara sämre och sämre. Mina egna lösningar slutade att fungera. Jag isolerade mig mer och mer, levde mer och mer i ensamhet och till slut så fann jag mig själv på balkongräcket i Solna. Och ville inte sitta på balkongräcket, jag ville verkligen in i min lägenhet. Men någonting höll mig kvar där ute. Jag var livrädd 8 våningar upp. Och när jag tittade ner så kände jag en skön känsla i kroppen därför att då var det över liksom. Det här lidandet och smärtan som jag hade. Men då valde jag istället att ta hjälp. Mm. Be om hjälp. Och här sitter jag idag. Mm. Nästan 3 år senare. Med 3 års nykterhet snart. Om Gud vill eller om jag vill. Så att därför sitter jag här och vill föra det här budskapet vidare om att det faktiskt finns en lösning. Mm. Därför att vi är så otroligt många där ute som inte tror det, som tror att vi är helt ensamma, att vi är de enda som har de här problemen och isolerar oss och får ett liv som till 100% blir förkortat. Mm.
Ja,
vem är du?
Ja, vem är jag? Bra fråga. Nej, men jag heter Nemo Hedén och 2010 så blev jag lite känd i en dokusåpa som heter Kungen av Tylösand och där jag och en viss Joakim Lundell härjade loss i tv. Och ja, vi var ju två trasiga killar som gjorde allt för att skapa uppmärksamhet, få bekräftelse och bli kända liksom, till varje pris. Och det den dokusåpan var väl början på mitt ras, kan man säga. Jag var ju redan innan det en kille som söp och knarkade och gjorde väldigt mycket gränslösa saker. Jag var väldigt vilsen innan det, så jag var någon perfekt deltagare för ett sånt program. Perfekt för den produktionen, för de kunde forma mig exakt som de ville liksom. Mm. Och de visste att jag och Jocke skulle göra exakt allt för att folk skulle höja på ögonbrynen. Och det gjorde vi. Vi blev kända och ja, jag skulle vilja säga att tiden efter programmet var bara en nedförsbacke ner i kaoset liksom. Och åren mellan 2010 och 2015 var bara en, liksom en sträcka in i totalt mörker. 2015 kom min vändning när jag lades in på behandlingshem. Samma behandlingshem som du har varit på. Mm. Och då fick jag den här sjukdomen förklarad för mig. Och ja, resten är, som man brukar säga, historia. Mm. Nej, men om man ska förklara vad som hände efter. Alltså efter den sessionen på behandlingshemmet så slussades jag in i en 12-stegsgemenskap och har liksom varit nykter sedan dess. Mm. För att jag har fortsatt att försöka liksom leva i tillfrisknande. Och vi kommer prata mycket om det här leva i tillfrisknande under poddens gång. Mm. Det är säkert många termer vi drar oss med här nu som kanske är lite snurriga för människor och svåra att förstå. Men ni behöver inte vara oroliga för det, för vi kommer förklara allt. Så det är liksom ingenting att oroa sig för. Mycket av den här podden kretsar ju kring psykisk ohälsa. Människor i beroende far illa och mår dåligt, och människor omkring beroende människor mår nästan ännu sämre. Och därför känns det fantastiskt kul att ha med oss just Mindler som samarbetspartners. Magnus, vill du berätta lite om vad Mindler är för någonting?
Mer än gärna. Mindler är ju en digital vårdgivare, kan man säga, som hjälper dig att träffa en psykolog, eller där du kan träffa en psykolog, och du gör det online via videosamtal eller chattar. De har över 150 anställda psykologer och du får själv välja vem du vill prata med. Och det fina är ju också att genom hela den eventuella behandling du kommer att genomföra där så får du ha samma psykolog.
Mm. Ja, det är ju helt magiskt. Och ännu en härlig grej med Mindler är ju att de talar över 20 olika språk inne på den här appen. Och man garanteras att få en tid med en psykolog inom 24 timmar.
De är ju en del av primärvården, Mindler, och därför kostar ett psykologbesök hos dem som ett vanligt vårdcentralbesök. Om du vill ha ett videosamtal så kostar det 100 kronor i patientavgift. Så du kan även använda ditt frikort, vilket är... Jag tycker det är fantastiskt.
Och förutom allt detta så har de även ett stort antal självhjälpsprogram som man kan utföra direkt i appen. Det är alltså program som man kan utföra på egen hand eller tillsammans med den psykolog som leder behandlingen.
Det är jättestolt att få ha med oss Mindler. Det känns helt täckande, det känns helt rätt i tiden. Och att få hjälp av en psykolog kan ju många människor vara lite banga för. Mm. Psykolog, behöver jag det verkligen? Är det läskigt eller inte? Kör bara. Mm. Kör, ta hjälp.
Tack, Mindler.
Thank you. Jag tänker du ska få berätta storyn när vi liksom träffades första gången. Mm. Jag tänker du ska få göra det. Innan du gör det bara så måste jag bara säga att sen den gången så har jag inte ens velat veta av dig. Alltså. Jag har inte velat vara nära dig.
Nej.
Fram tills för 3 år sedan ungefär. 3,5 år sedan.
Ja, men
det är rätt coolt. Ja. Eller det är coolt. Det är rätt sjukt att det var så.
Ja, men det är märkligt att vi sitter här idag, du och jag. Och våra liv idag, vi är båda liksom nyktra sedan många år. Och vi är goda vänner. Och båda har liksom fina karriärer med böcker och föreläsningar. Och jag har min podd och du har ditt alkoholfria vin. Mm. Och liksom, det går väldigt bra för oss. Mm. Vi är närvarande pappor och så här. Men för 10 år sedan så var det inte så.
Vad hände då?
Ja, precis. Jo, men för 10 år sedan så var ju jag och Joakim på en sån här barturné som det alltid blir efter en stor dokusåpa. Mikael Brinkenstierna hör av sig och säger: grabbar, ni måste hänga med ut till orterna och stöka. Och jag och Jocke var ju bara eld och lågor. Vi bara, wow, det är exakt som vi har hört. Mm. Vi ska ut och festa nu med de lokala borna runt om i Sverige. Så vi åkte, det var turnépremiär i Gislaved, Småland, va?
Mm.
Mm. Så Brinkenstierna hämtade mig och Jocke i Stockholm och sa så här att vi ska hämta upp en DJ på vägen. Och vi visste inte vem han skulle hämta upp. Vi var nog och ganska fulla av oss själva, så vi brydde oss inte så mycket heller. Vi var ju så pass nykända och nöjda med oss själva som vi var då. Så, men han svängde in, var det Sigtuna?
Sigtuna,
Sigtuna, yes. Och plockade upp en snubbe som satte sig längst bak i baksätet. Och vi fattade inte vem det var. Det var som en mörk vålnad. Oigenkännbar, om man säger så. Så vi reflekterade nog inte över det. Förrän efter en stund, en bit in i resan, så liksom upptäckte jag plötsligt att fan, det är ju för fan den gamla fotbollsmålvakten Magnus Hedman som sitter där bak. Och du satt och sov, och jag tror att Jocke sa att du luktade liksom sprit, och det var liksom, det var som att det var en helt annan människa än den killen man hade sett stå i mål för Sverige och så här. Och, och jag själv som fotbollsintresserad var ju bara så här, hur kan det vara en sån stor skillnad på en människa från det man har sett tidigare och det man har sett nu?
Mm.
Jag kommer ihåg att vi, jag tror ni skulle stanna vid någon langare och det, massa konstiga grejer. Och när vi kom till Gislaved så du bara började hälla i alkohol vid middagen och smög iväg och så här. Det var bara lite skum liksom. Och sen, vad hände sen? Jo, vi stod på en scen och skrek, och du var DJ, och det finns massa hemska bilder från den kvällen.
Mm.
Jag tror väl att det blev en löpsedel också.
Mm, det blev en jättekul löpsedel.
Hur glad var frugan?
Alltså, vi hade ju, Magdalena Graf, för er som inte vet, så har vi varit gifta. Men Magdalena och jag var ju skilda.
Mm.
Men löpsedeln var att här festar Magnus Hedman med kungen av Tylösand, och hon blev vansinnig.
Mm.
Hon ringde väl om ordet er båda, tror jag.
Hon var helt tokig. Ja. Alltså, och jag och Jocke var ju så nöjda över den löpsedeln. Och du var inte lika nöjd.
Nej, du. Shit.
Nej. Och jag kommer ihåg också, det var liksom efter festen, efter den kvällen i Gislaved där, så var du och jag på ett hotellrum med några brudar. Och det var en av de första gångerna jag provade amfetamin, eller om det var kokain. Något av det var i alla fall. Mm. Och du och jag satt och bekantade oss där, och jag tyckte det var bara så här surrealistiskt. Här sitter jag liksom med Magnus Hedman och knarkar liksom, och med några strippor eller om vad dansar tjejer och så här, och jag kände bara att vad märkligt livet är liksom. För mig hade det var det liksom någonting häftigt, men för dig var det nog snarare så här, det här är nog en bit ner i skiten. Jag har kommit hit liksom.
Ja, den var jobbig. Nej, det var en jobbig löpsedel, och kvällen, jag kommer inte ihåg så mycket av den där.
Nej.
Resan överhuvudtaget.
Nej.
Jag var ju i den perioden då i mitt liv där jag egentligen tog droger, tog sömntabletter, tog droger, tog sömntabletter. Det var egentligen så mina dagar såg ut. Mm. Och Micke ringde mig och sa, fan, du, ska du med till Gislaved och vara DJ? Han berättade ju ingenting mer om vad det var för någonting.
Nej.
Och jag hade redan tagit lite stillnockt och insomningstabletter. Men tackade ju jag liksom. Men jag kommer inte ihåg så mycket av resan, tyvärr. Eller som tur är, kanske man ska säga.
Och sen sågs vi någon gång på någon Brinkenstjärnas julfest någonstans. Där kom jag ihåg att du stod vid någon slags drinkbord då. Och jag var åtalad för något brott. Och det var så här, det hade börjat storma kring mig rejält. Och du kom fram och så här gav mig en förstående blick. Bara, Nemo, jag har varit där du är. Det kommer blåsa över. Ta det lugnt bara så här.
Mm.
Och jag kände bara så här, fan vad schysst med någon som faktiskt kan säga så. Som har varit i stormens öga och som kan säga att det blir bättre sen. För att liksom då var det som mest stormigt kring mig. Och du hade varit i din storm och en liksom sett att det går över. Och jag bara, en förstående trasig broder ändå.
Och precis det du säger där är skälet till att vi sitter här. Därför att du och jag har gått igenom det värsta man kan tänka sig i beroende, i att svika människor, i lögner, i självförakt, i hat. Därför sitter vi här, för att vi vet att det finns extremt många människor ute i vårt samhälle som går igenom det vi har gått igenom. Och det är därför vi sitter här. För att vi vill hjälpa dem. Och andra som kanske inte har kommit lika långt ner i skiten. I hur kan man ta sig ur det. Att de visar att de inte är ensamma och så vidare. Så att det är ju skälet till att vi gör den här podden.
Ja, absolut. Det är en otroligt viktig faktor. Och just det här att tvätta bort den här skammen. Och den här skulden. Och hela den här tabukänslan som finns kring beroende. För den finns här än idag. Och det är helt sjukt. För den här sjukdomen är en av våra största folksjukdomar. Det är väl 12% som är beroende. Eller någon sån här vansinnig siffra. Och då har vi inte ens pratat om alla som är anhöriga och medberoende. Det finns så mycket människor som lider av den här sjukdomen. Så att det fortfarande finns en tabu kring det är ju helt galet.
Mm.
Så det känns som att det är ett viktigt uppdrag att du och jag sitter här nu och försöker liksom prata om det här på ett glatt sätt eller ett så här avspänt sätt liksom. Och inte att prata på ett, jag vet inte, avslappnat sätt kring ett ganska jobbigt och tungt ämne.
Mm. Nej, det finns mycket vi ska avhandla under den här första säsongen.
Ja, dels den här tabubiten, men sen också att prata om sjukdomen. Den här sjukdomen som beroende ändå är. Att lyfta på locket där och berätta om det här. För jag tror att många har en bild att liksom, en alkoholist, det är en gubbe på parkbänken. Mm. Och en narkoman, det är en gubbe med sprutor i armen.
På plattan,
that's,
typ.
Exakt, that's it liksom. Yeah. Visst, det är en del av sjukdomen, men det är ju den absoluta slutstationen. Den stora procenten av alla beroende, det är ju människor som faktiskt har jobb, som fungerar i samhället, men som mår piss på insidan. Mm. Och det är det som vi vill få ut. Och jag tror att om vi liksom kan berätta mer om sjukdomen så folk kan känna igen sig i det, då kanske folk kan förstå att man behöver inte nå till sprutor i armen eller parkbänken för att fatta att man kanske, ja, lider av en beroendesjukdom.
Mm. Nej, för man brukar ju oftast prata om det här med att man måste slå i botten för att ta hjälp.
Min botten kanske är när jag är död liksom. Ja. Alltså det, så kan det ju bli. För vem fan har koll på vad man gör när man har varit påtänd i 3 dagar och helt väck på tabletter och pulver liksom. Ska man chansa då? Så här, är det här min botten? Jag kan nå djupare. Oj, nu kanske jag dog. Ja, det är så jävla dumt att tänka så. Visst, någon slags emotionell botten och en villighet till förändring, det måste man ju nå. Men att behöva förlora allt för att kunna nå någon slags känsla till förändring, det är bara dumt, tycker jag.
Ja, alltså det är ju så här att jag visste ju inte att jag led av en sjukdom, beroendesjukdomen. Utan jag tittade ju på mig själv och var, fan Magnus, alltså, kom igen nu. För jag sa till mig själv, om 2 dagar då ska jag sluta.
Mm.
Och så blev de där 2 dagarna 2 veckor och så blev det 2 månader och så blev det flera år. Så att det är just det där, fan är viljan Magnus? Har du tappat allt liksom?
Mm. Men jag kommer dock ihåg att jag ofta funderade på varför har jag vänner som kan ta en lina och sen sluta medan jag inte kan det.
Nej, de var ju konstiga.
Ja, helt sjukt alltså. För när jag tog en lina, då var det som att hela min kropp skrek efter en till direkt. Mm. Alltså, direkt. Och det, mina polare hade, då kunde köpa en påse och ta en lina på nyår och sen spara till liksom Valborg. Och jag bara, vad fan är det som händer?
Nej, det var ju de som var konstiga. Det håller jag med om. Eller just ta en öl, 2 öl och sen stanna där liksom, va? Vill vi bara ha mer och mer och mer och mer, och det är ju en del av sjukdomen, det här mer begäret, att man bara vill ha mer och mer. Och när vi tar en öl så vet ju inte vi när vi kommer att sluta, hur vi kommer att sluta.
Eller när vi kommer hem, om vi kommer hem.
Nej, exakt. Det ska ju Robert få berätta mer om.
Ja, just det. För vi tänkte ju faktiskt inte ha någon gäst i detta avsnitt. Tanken med den här podden är ju att ha varje vecka ett tema och en gäst som är kopplad till temat.
Mm.
Men i den här premiären som vi har idag så tänkte vi faktiskt inte ha någon gäst. Men vi kan inte hålla oss eftersom att vi sitter här nu och pratar om sjukdomen. Och vem kan denna sjukdom bättre än någon annan? Jo, självaste Robert Boman. Och vem är Robert Boman, Magnus?
Robert Boman är en, först och främst som människa, en fantastiskt varm människa som har hur mycket tid över som helst till alla. Även om han har ett väldigt stressigt jobb själv. Han har drivit ett behandlingshem, The Drawing Room, där vi båda fick hjälp och blev nyktra och startade vår resa till frisknande.
Han tog ju den 12-stegsgemenskap som både du och jag går på. Robert var den som tog den till Sverige.
Ja, jag tror att det var 17 eller 18 år sedan.
Alltså det är också en helt otrolig historia. Jag vet inte om vi hinner med den just i dagens podd. Men att han började gå på möten i London, tror jag. Och sen så tyckte han så mycket om just den gemenskapen, så han tog helt enkelt den till Sverige för typ 17 år sedan, 18 år sedan. Och nu är den gemenskapen en av de största som finns i hela Stockholm.
Och när det kommer till 12-stegsgemenskaper så finns det ett skäl till att vi inte nämner dem i namn också.
Mm.
Och det handlar ju om att vi, det står ju i stadgarna hos de olika 12-stegsgemenskaperna att vi inte ska prata om dem i media.
Mm.
Och därför väljer vi att inte göra det.
Mm.
Vilken specifik gemenskap vi går hos. Utan det kan man ju googla på 12-stegsgemenskaper. Eller fråga oss via våran Instagram till exempel.
Ja, ni kan alltid skriva till både mig och Magnus på Instagram, antingen till våra separata konton. Jag heter Nemo Hedén och du heter väl?
Ja, jag heter Magnus Hedman fortfarande.
Ja, ja. Och vårt gemensamma konto är ju då såklart Hedman Hedén. Och vi svarar på allting och blir jätteglada om ni skriver. Och om ni vill hänga med på möten så är det bara att höra av er.
Mm.
Så möter vi upp er och tar med er på möte. Vi tar er hand in i friheten.
Mm.
Detta poddavsnitt görs i samarbete med Better You och det är ett kosttillskottsbolag. Och då undrar jag, Magnus, på vilket sätt kan kosttillskott göra att man mår bättre?
Oj, på väldigt många sätt. Först och främst vill jag säga att jag är jättestolt över att Better You är med som vår samarbetspartner. För det är ett väldigt seriöst, genuint bolag som jobbar. Det är svenskt, det är naturligt, det är sockerfritt, det är laktosfritt, det är inga syntetiska ämnen i. Så att de kan verkligen stå bakom sina produkter och innehållet i dem. På vilket sätt kan man må bättre med kosttillskott? Egentligen så handlar det ju om att titta på hur mår jag? Vad saknar jag? Hur äter jag? Om jag äter bra och jag mår bra, jag är glad och pigg, då kanske du inte behöver kosttillskott. Men min erfarenhet är att de flesta av oss behöver det idag. Så att kosttillskott är viktigt för att ge oss en bra grund att stå på egentligen. Det är ingenting som fixar saker, men det hjälper oss att växa.
Mm.
Jag tycker det är värt att gå in på betteryou.se och titta, skicka ett mejl till deras infomail om man behöver hjälp med någonting, så kommer de hjälpa en till vilka produkter man behöver.
Tack till Better You.
Yes. Men ska vi lite kort bara innan vi släpper in Robert, så tänker jag just där Nemo, att vara beroende är ju som du sa, som vi har varit inne på, väldigt skamfullt.
Mm.
Det är ju sjukt jobbigt att erkänna för någon.
Mm.
Inklusive sig själv. Någonstans vet man ju att man kan ha ett problem. Men hur var det för dig? Liksom? Vad var det som fick dig att be om hjälp?
För mig var det nog så att så länge, alltså så här, min drog som jag blev kär i, den var så stark att så länge den gav mig något slags rus så var det värt att förlora allt. Så kände jag nästan. Det var min ärliga känsla. Så länge den gav mig ett skönt rus så rasade, visst livet rasade, men det var som att det var viktigare för mig att få det här ruset.
Mm.
Och det är väl också en del av hur sjuk den här sjukdomen är. Att man liksom resonerar så. Sen så när det väl kom en tid där ruset inte var så himla bra längre. För det kommer ju en tid där drogerna inte ger en någonting längre. Mm. Men då också, då är man fast. Mm. Då är man beroende. Så då kämpar man för att nå någonting som man inte kan nå längre. Medan livet bara rasar kring en liksom. Men den riktiga vändningen för mig var ju på behandlingshemmet. När jag fick den här sjukdomen förklarad för mig på ett sätt som, då kunde jag förstå den, jag kunde relatera till den och jag kunde liksom, jag kunde känna en känsla av, okej, jag är ingen jävla fuck up, jag är ingen dålig människa, jag är liksom ingen idiot som bara förstör allt i min väg. Jag är bara sjuk.
Mm.
Och det finns en lösning på min sjukdom.
Mm.
Och det var så jävla lättnad för mig.
Mm.
För jag hade redan känt hela mitt liv så här, jag är en dålig människa. Jag får bara förstör allting.
Mm.
Vilken jävla sopa jag är. Men den här terapeuten på behandlingshemmet, han förklarade för mig, nej, du är ingen dålig människa. Du lider av en sjukdom och den finns en lösning. Och det var ju först och främst en jävla sorg i att jag kommer aldrig mer kunna supa och knarka. För det är ju en sorg. Det är ju en separationsångest. Och det var ju min bästa vän liksom.
Ja, absolut.
Men det var också en lättnad i att okej, visst, det livet är slut. Men det finns en lösning. Nu tänker jag prova det här som de föreslår till 100%.
Mm.
Och det har jag gjort sedan dess liksom. Mm. Du då?
Nej, men för mig så är det klart att det var kanske extra skamfyllt som gammal landslagsmålvakt och på något sätt försöka erkänna att jag är en narkotikaberoende.
Jag har ofta tänkt på det just med dig, att det måste nästan vara svårare att kapitulera och erkänna sig maktlös och för en sån här grej när man liksom har varit på toppen i samhället som du har varit.
Mm.
Därför är din resa extra imponerande för mig, att du är så pass ödmjuk som du är inför det här när du liksom har varit världskänd liksom.
Ja, och den satt ju långt inne. Vilket också gjorde att jag tror att det var många människor som kanske ville försöka hjälpa mig. De visste ju kanske inte om mitt narkotikaberoende, men alla såg ju på mig så här, men Magnus, du är så jävla stark, du klarar det här. Det var det man tyckte om mig. Och det hade jag ju gjort om det hade varit fotbollsspel liksom. Men när det kom till drogerna där, så att för mig så var ju drogerna, det var ju en flykt från mig själv. Det var en flykt från mina känslor. Allt det jobbiga som hände kunde jag liksom på något sätt ta bort med hjälp av drogerna. Och så egentligen så blir det ju sådär att man som narkoman i mitt fall betalar för att förändra sitt tillstånd. Och det tillståndet som du säger, drogerna slutar ju fungera till slut. Och det kommer ju till en punkt där när livet inte funkar med droger eller livet inte funkar utan droger. Där ställs man inför ett kraftigt val, tycker jag. Att tydligt val. Går jag på tyngre droger nu eller försöker jag be om hjälp?
Mm.
Och det är därför man också tittar på det här med beroendet, att man börjar kanske med cannabis, det går över att gå till kokain, heroin och så vidare, för att den här första effekten man får av sin första drog, den kommer ju aldrig tillbaka.
Mm.
Så att det vi vet om den här sjukdomen är ju massor, och vi, som du sa, vi ska försöka ta er igenom de här avsnitten så tydligt och enkelt som möjligt. Ni kommer att kunna ställa massor av frågor på våra respektive Instagram-konton. Och vem vet, vi kanske kommer ta upp några frågor också om vi har tid med det framöver.
Mm.
Vet man aldrig. Men känner vi att vi är redo att släppa in Robert för att få en tydlig beskrivning av den här beroendesjukdomen?
Det tycker jag absolut att vi ska göra.
Ja, du höll med mig alltså.
Ja.
Oj, oj, oj.
Ska vi säga varmt välkommen till vår gäst då?
Jajamensan, välkommen Robert Boman.
Tack så mycket.
Tack för att du kunde komma hit. Det är fantastiskt att ha det här.
Vi tycker det är extra mysigt att du är här. För att dels så, som vi nämnde för en stund sedan, så har både jag och Magnus varit klienter. Eller säger man patienter?
Klienter, säger jag.
Mm. Klienter på ditt behandlingshem som du startade för 5,5 år sedan.
Ungefär.
Mm. Och sen så är ju du också lite av en expert på den här sjukdomen som den här podden handlar om.
Mm. Och sen kom ju faktiskt du hem till mig, Robert. Det var på fredagen som jag stod på balkongen där, eller satt på mitt balkongräcke. Och sen på lördagen så ringde jag Mia Törnblom för att jag behövde hjälp. Och sen var du hemma hos mig en dag senare.
Mm.
Det tyder på ett stort hjärta, va?
Gör du ofta sådana akuta hemkörningar, eller?
Jag gör ganska ofta det, och vi var ju det enda behandlingshemmet som jobbade på det sättet, och jag jobbar så fortfarande än idag med mitt nya ställe som heter The House. Och som ni vet, bägge två, så finns det ju ett ganska litet fönster för den här sjukdomen. Litet fönster där personen vill ha hjälp eller inser att den behöver hjälp. Eftersom det är en förnekelsesjukdom så kanske jag då på lördagen tycker att fan, jag behöver hjälp. På söndagen så tycker jag någonting annat.
Mm.
Och därav så ville jag arbeta på det sättet att vi ska vara snabba. När någon ber om hjälp så ska vi inte säga att nej, men det går bra att återkomma på onsdag mellan 15 och 16, för då har vi telefontid. Då är man ingen hjälp.
Mm.
Så därav.
Mm. Ja, det blev ju min räddning. Det var ju så viktigt, för jag var ju just som mest skör och som mest öppen då, för ja, alla mina lösningar hade tagit slut. Jag hittade ingen väg någonstans liksom ut. Och där kom du och du sa inte att jag var sjuk. Du förklarade sjukdomsbegreppet och hur beroendesjukdomen fungerar.
Mm.
Och jag kände igen mig i allting du sa, vilket gjorde det lättare såklart.
Mm. Och den här sjukdomen då, som vi alla tre lider av, den är ju otroligt komplex, och vi bjöd ju in dig då i egenskap av att vi tycker du är någon slags expert på det här, eftersom att du har ju, tar väl 20 år clean nu i december, va?
Det stämmer.
Ja, grattis. Wow.
Det
är en jävla förebild. Wow.
Ja, du.
Kan inte du förklara liksom den här sjukdomen så som du ser på den för folk som inte ens tror att det är en sjukdom? Typ.
Mm. Ett, det finns absolut de som anser att det här inte är en sjukdom. Världshälsoorganisationen har slagit fast att det är en sjukdom. Det som gör den här sjukdomen så komplex är just att man har konstaterat att den är tredelad. Att det är en biopsykosocial sjukdom. Det är alltså tre delar i den. En fysisk del skulle man kunna då översätta biologisk till. En mental del skulle man kunna översätta psyko till. Och en, jag kallar det för själslig social del. Det är alltså tre delar i den, och jag behöver behandla alla de här tre delarna om jag ska kunna tillfriskna från sjukdomen.
Men jag tänker så här, om vi börjar med den fysiska delen.
Mm.
Om vi tittar på den första, hur skulle du beskriva den?
det är ju att min kropp vill ha mer av någonting, och den hänger ju ihop med den mentala delen där med belöningssystem, och jag har haft en väldigt skön känsla, dopaminet har rusat till och det vill jag ju uppleva igen. Det är inget konstigt. Det vill vi ju med alla saker som vi mår bra utav. Det vill vi ju vara med om en gång till. Och jag skulle vara oärlig om jag inte sa att visst 17 var det härligt i början. Visst 17 hade vi kul. Mm. Ibland i alla fall, i början. Och ibland till och med väldigt ofta. Och det är ju också det som gör att vi vill göra det igen. Det lömska med den här sjukdomen är ju att den kommer smygande. Som jag sa initialt, ett så är det en förnekelsesjukdom. Två så skulle jag säga att första tecknet på beroende är ökad tolerans. Vilket gör att jag märker ju faktiskt inte när jag börjar bli beroende. Eftersom jag tycker att, nej men vad fan, jag hanterar ju det här. Jag blir inte för full, eller jag blir inte för väck, eller vad jag nu sysslar med för drog. Så den kommer smygande. Många tror ju att beroende eller alkoholist eller narkoman, det är bara när jag är i det tillståndet som vi ibland ser på film, att det sitter någon stackare i en trappuppgång och kliar sig i armen och måste ha en sil till och annars dör han. Så är det inte, utan jag kan ju faktiskt dricka en gång i månaden eller en gång var tredje månad men fortfarande bära på beroendesjukdomen.
Jag tror många tror just det där som du är inne på, att så här, okej, jag har uppehåll i 2-3 månader, då kan inte jag vara en alkoholist. Liksom, det är något väldigt vanligt missförstånd. Mm. Men det handlar väl snarare om vad som händer när jag faktiskt konsumerar min huvuddrog. Vad händer i kroppen? Kan jag sluta då? Det är väl en mer relevant fråga.
Mm. Absolut.
Mm. Men om vi skulle försöka ge någon slags hemmatest till våra lyssnare, om folk kanske misstänker att de har den här sjukdomen, hur kan de testa själva om de bär sjukdomen? Kan man det ens?
Alltså, ska man göra det superenkelt, väldigt, väldigt förenklat nu, men om jag får problem av att göra någonting, då är det väl uppenbarligen ett problem. Förstår ni hur jag menar nu? Får jag återkommande problem av någonting, då skulle ju en person som inte har problem bara sluta.
Mm.
Medan en person som har problem tänker och säger och menar det ofta av hela sitt hjärta att nej men jag förstår, jag ska sluta men kan inte.
Där har den här mentala delen också, att man gör om det, bara det måste funka, det ska funka till varje pris liksom.
Och så skulle vi ju inte agera i några andra situationer. När vi inser att nej men okej, det blev fel att göra det här, vad det nu än handlar om. Det handlar om att jag tvättar en matta fel. Du gör ju inte om det.
Nej.
Testar jag ett nytt sätt eller konstaterar att det här var inte så smart. Så det gör jag inte om.
Mm.
Men den beroende, den gör om samma grej om och om igen. Prövar kanske ibland absolut olika varianter. Men oftast med liknande resultat. En viktig sak till då, när vet jag att det är beroende? Ja, men den beroende är ju faktiskt ganska ofta själv den sista att inse det. Ofta har ju omgivningen sett det mycket, mycket tidigare. Och här kan man väl säga någonstans om en närstående person upplever att det är ett problem. Men då är det nog med största sannolikhet det.
Mm. Och där har man väldigt svårt såklart, eller oftast som beroende såklart, att ta den till sig. Jag tänker just på det här med, om man tittar lite vad sjukdomen gör med oss. Mer än att vi bara överkonsumerar, om det är droger eller alkohol. I mitt fall så blev det ju extremt mycket lögner. Och där började jag ju egentligen skapa mig en liksom verklighet där jag ljög om allting. För att det ska passa mig så bra som möjligt.
Lögner är ju nästan en del av den här sjukdomen. Och det som jag sa initialt, det blir ett sätt att överleva. Det har ju med förnekelsen att göra. För att orka stå ut, så behöver jag ju hitta på olika anledningar. Och lögner. Lögner som jag allt som oftast börjar tro själv på.
Ja, man blir expert på att ljuga, på att manipulera till den vilda grad att man tror på det själv. Och då är man ju väldigt bra på att ljuga när man tror på det själv. Alltså...
Ja. Ja, men jag hade gått i döden för att inte någon skulle upptäcka mina lögner.
Mm.
Lätt.
Mm.
Lätt.
Men det är också en av alla de sakerna vi kommer lyfta här under poddens gång. Att just sprida kunskap om att till exempel att människor som faktiskt gör så här är inte människor som vill såra sina anhöriga eller sina nära och kära. Det är människor som är sjuka och inte kan bättre för stunden helt enkelt.
Mm.
Och jag tror att det kan nog ge... Ja, men en viss känsla av, en bättre känsla hos alla dessa människor där ute som är galna och så ledsna och upprivna över att stå vid sidan om en människa som super och knarkar.
Mm.
Det är ju i princip det mest smärtsamma som finns. Ibland kan jag tänka att det är ännu värre att vara medberoende eller anhörig än att vara den som missbrukar. Just på grund av den otroliga maktlösheten som det innebär.
Mm.
Men vad fan, jag tror att vi är nöjda så, är vi inte det, Magnus?
Finns det något mer så där du känner som kan vara
viktigt
bra,
att liksom... lyfta? Så här.
Vad som är viktigt att lyfta är ju att det går att tillfriskna från den här sjukdomen. Men jag vill först säga en sak utifrån vad du sa. Ja, vi är sjuka och det rättfärdigar inte våra handlingar.
Nej.
De kommer vi ändå behöva ta ansvar för. Det är inte så att folk ska klappa oss på huvudet och säga ja, han hämtade inte barnen för han är sjuk.
Mm.
Vad skönt det hade varit, va?
Ja.
Utan... Älskling, jag är sjuk idag. Jag hämtar inga barn idag.
Så vi kommer ju alltid behöva ta ansvar för våra handlingar.
Såklart.
Däremot kanske vissa beteenden naturligtvis kan förklaras med att vi har varit väldigt sjuka.
Det här blir en... Härlig resa framåt höst och vinter nu.
Verkligen, superkul och det känns som ett riktigt fint premiäravsnitt här.
Mm.
Mm.
Och jättetack Robert för att du kom. Berätta bara lite kort om The House, ditt nya...
Ja, men behandlingshemmet som ni bägge två var på, det sålde jag. Jag och mina partners, vi sålde det och när mina två år hade gått av att vara kvar i behandlingshemmet så valde jag att lämna och starta en ny öppenvård som heter The House Stockholm Berlin där vi är verksamma i Stockholm och i Berlin eller på location där klienten befinner sig. Vi kan åka hem till någon eller vi kan åka till en klient som inte har möjlighet att checka in på rehab. Människors liv ser olika ut idag och är det så att någon sitter i ett annat land då menar jag på att men okej, men då kan väl vi flytta terapeut eller läkare eller sköterska, vad det nu som krävs dit, till klienten. Den är helt individanpassad, den här öppenvården och med det så menar jag att vi gör upp ett schema ut efter hur klientens liv ser ut. Så vissa klienter träffar vi 7 dagar i veckan, andra klienter träffar vi ett par gånger i veckan. Så ett nytänk skulle jag säga vad det gäller beroendevård. Under 2021 så kommer vi utvecklas ganska mycket med en rad olika innovativa, spännande saker som kommer hjälpa vården framåt avsevärt skulle jag säga.
Ja, det är spännande att följa.
Mm.
Fan vad grymt. Ja, men tack för idag grabbar.
Mm. Stort tack.
Tack.
Tack. Hej då.
Hej då.
Hej, hej.